I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Han är född i Uppsala, Hammarby IF, Aris FC i Grekland och Enköpings SK var hans klubbadresser. Han spelade 34 A-landskamper. Han var specialist på att göra tunnlar och rankas av Hammarbyarna själva topp 10 på listan över klubbens största spelare genom tiderna. I Holmgren möter avsnitt 159 Ulf Eriksson. Den här podden gjordes för en tid sedan i samarbete med gemenskapen Vi Lirare, en god kraft i svensk fotboll, och presenteras av Stryktipset. Jag får ofta frågan vilket som är det mest minnesvärda målet jag upplevt på plats i England. Ett av dem var definitivt Dennis Bergkamps mål på St. James's Park i Newcastle. Den 2 mars 2002. Då han felvände efter passning från Pires. Med bollen kommande mot sig. Dabisas, Nikos Dabisas, greken ni vet, i ryggen. Petade bollen med backspin på ena sidan av dem. Gick runt på andra och la bollen behärskat i mål. Det var fotbollsgodis det. Det var förresten den första kvällsmatchen en lördag någonsin i Premier Leagues historia. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Facebook-sidan Holmgren möter, hemsidan niklasholmgren.nu eller Instagram holmgren.niklas. Här är Ulf Eriksson. God lyssning. Ulf Uffe Erik Eriksson, född den 21 februari 1958 i Uppsala, förknippad med Hammarby. Välkommen till Solna.
Tack snälla.
Och du är en man av ordning då, eller som jag försöker vara. Du är ju landslagsmeriterad också, 34 A-landskamper. Vad är ditt bästa Solna-minne? Det är mängder med derbyn, det är mängder med landskamper. Ditt bästa Solna-minne?
Ja, det var nog när vi spelade mot Italien. Och vi vann med 1-0 och jag fick göra de här tunnlarna som det är många som kommer ihåg mer än vad jag gör, tror jag. Det är många som säger att det var 3 tunnlar, men det var det faktiskt inte.
Nej, det var nära för den, för vi var, det var Walter Senga som stod
Walter
där.
Walter
Senga. Ja, ta sig igenom det mål, för jag, det är ett minne som sitter nog hos många fotbollsälskare.
Förlåt, jag tror jag bröt någon passning där på våran planhalva. Och drev bollen bara, och så kom de mittfältare som en tunnla. Och sen fortsatte jag bara rakt fram. Det var ingen kom, man hinner inte tänka så mycket när man gör det här, utan sen kom väl Barese, tror jag var, som var mitt back, som kom också och stötte på mig, och då tunnlade jag honom också, så jag kom fri med sängen då. Men jag fick bollen lite för mycket på min vänsterfot som var helt oduglig. Sen försökte jag slå en utsida på sidan av honom, men det lyckades inte. Men det gjorde inte så mycket då, för vi vann i matchen, men nu efteråt hade det varit väldigt roligt att sätta.
Ja, vi minns det fast inte blev mål. Det var på Råsunda 1987.
Det ser jag, du vet mer än vad jag vet om det.
Jag har läst på om det. Derbyminne, har du något speciellt derbyminne?
Ja, vi vann väl mot AIK där med 3-0, tror jag, ganska komfortabelt. Det var också ett bra minne.
Vilket år var det, kommer du ihåg det?
Vad kan det vara, 82?
82?
Kanske.
Var när Roffe Zetterlund var tränare för AIK?
Det är mycket möjligt.
Mm. Ja.
Mycket möjligt. Ja. Men det var många fina minnen därifrån. Vi hade ju ett ganska bra lag på den tiden jag spelade, så vi vann ju ganska många derby. Vi förlorade en del också, men vi vann nog de flesta, tror jag.
Men du är inte söderkille. Du är uppväxt utanför Uppsala.
Utanför Uppsala i en by som heter Balingsta. Ligger 2 mil väster om Uppsala, tror jag.
Ja.
Mot Enköpingshållet.
Berätta om den byn.
Ja, vi, det är inte så mycket att berätta. Jag bodde till och med utanför byn, så vi bodde alldeles ensamma i ett litet hus där. Där jag var ute och spelade fotboll själv ganska mycket på en fotbollsplan som vi döpte till Sumlavallen. Min storebror Janne, han gjorde ordning det där med en kusin med fotbollsmål och de krita plan, och det var massa grejer där ute. Så att, det var mycket fotboll kan jag säga. Och mycket friidrott höll jag på med.
Jaha, ja, men var du medeldistansare eller?
Nej, men min pappa var 10-kampare. Ja. Och fotbollsspelare i IF Västra Uppsala.
Jaha.
Han tävlade för Tor, tror jag heter, IF Tor i 10-kamp. Så på den tiden så cyklade han från Balingsta in. Och så vann han DM med höjdhopp, vet jag. Och sen efteråt så åkte han till Österängen och spelade match och spelade fotboll. Och så cyklade han hem 2 mil.
Ja, så
han var ganska vältränad.
Ja, det var inget, och kunde inte komma undan där inte. Nej,
nej, nej. Nej.
Ja, vad var din specialgren som friidrottare?
Nej, men jag höll på jättemycket med stavhopp speciellt. Gjorde jag faktiskt.
Jaha, hur högt har du hoppat?
Jag hoppade med en gammal stör där ute på landet. Jaha. Så att jag hoppade väl en 220-230 med den, tror jag.
Men du tävlade inte i klubb? Sådär.
Nej, jag var faktiskt på en friluftsdag på Fyrshallen i Uppsala. Och hoppade stav. Man fick ju välja massa olika idrotter. Ja. Och då hoppade jag med en riktig stav. Jag vet inte om jag hoppade 2,8 eller 3 meter. Jag var inte så gammal på den tiden. Och då var det någon idrottsledare från Uppsala IF där. Som sa, kan inte du komma ner på tisdag här och... Det här ser riktigt roligt ut, han, och det ser bra ut. Så att jag vet att mamma skjutsade i mig det till Fyrishallen, men det var ingen som var där.
Nej.
Och efter det så tappade jag lite grann för friidrotten.
Så det kunde ha blivit...
Ja, jag vet inte.
Hade det blivit stav också?
Jag tyckte det var fantastiskt roligt.
Du är inte höjdrädd då?
Nej, det var inte så högt på den tiden. Fast det var sand jag landade i, så det var lite tufft.
Ja, ja. Vad arbetade pappa och mamma med?
Pappa var... Han hade eget företag som elektriker där ute. Mm. Och mamma jobbar på Akademiska sjukhus som undersköterska.
Mm. Och det var pappa och storebror som väckte ditt fotbollsintresse, var det så?
Jag tror att hela släkten har spelat fotboll faktiskt.
Ja, berätta.
Pappa spelade då i Västa. Jag vet att han var provspelare för AIK på 50-talet. Men han ville inte flytta till Stockholm, tror jag. Han var riktigt målspruta. Jag spelade faktiskt en C-lagsmatch med honom och brorsan i Lagunda då, som ligger i Örsundsbro.
Ja.
Och det var roligt. Jag fick faktiskt göra mål. Jag var nog bara 11 år eller något sånt där. Så det var ganska roligt. Janne, min storebror, har spelat i Enköping. Då var han division 1. Mm. Jag har en kusin som heter Anders Kärpe som spelar Allsvenskan i Sirius. Och sen har jag massa kusiner och som har spelat fotboll. Sen min syster spelar i Allsvenskan i Bärlinge. Min faster startade Bärlinge IF, så att
det
är en riktig idrottssläkt kan jag säga.
Du hade inget val.
Jag hade inget val.
Nej.
Så att det var roligt på midsommaraftonen. Då var alla kusiner och spelade alltid match. Det var gamla mot unga.
Ja.
På Sumlavallen där ute. Så det var jättekul.
Vad hette första laget du spelade i?
Första laget, riktiga laget.
Ja,
var det väl,
med tröjor och så.
Jag spelade faktiskt i IF Västa. Som pappa spelade då. Han körde väl in med det. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Men samtidigt så spelade jag faktiskt i Lagunda också.
Jaha.
För att vi bodde ju så nära Örsundsbro. Så att jag hade problem när matcherna var samtidigt faktiskt.
Spelade du med 58 eller fick toppa in med 57 och 56 också?
Då i början var det bara 58. Ja. Men sen så var det mer och mer Västa då. Och så spelade jag ganska tidigt i A-laget där i division 3. Jag tror jag var 15 när jag debuterade.
Mm.
Men då var det ju som du säger, då var det ju både B-lag och C-lag och juniorlag och pojklag man spelade i. Och då läste man lite grann. Man hann aldrig träna, utan man var med i en massa lag som man inte kände någon.
Ja.
Och då var det faktiskt pappa som ringde och sa att nu får du faktiskt skärpa er. Vilket lag ska han spela i? Ska han spela i A-laget och pojklaget eller?
Hur gammal var du då?
Nej, var väl 15.
15 år, mm. Ja. Ja, berätta, hur var du i skolan förresten?
Jag var i skolan.
Ja, hur var du i skolan?
Ja, av någon anledning så fick jag börja ett år tidigare i Balingsta folkskola. Därför att min bästa kompis var ett år äldre. Och så hade jag ingen lekkompis. Så då fick jag också börja. Och jag har alltid varit sent utvecklad. Så att jag låg liksom 2-3 år efter redan från början. Så att skolan har inte varit en höjdare för mig, tycker jag.
Du fick inte hoppa ner bland 58?
Ja, det fanns ju inte så många då. Så att,
nej, det var liksom inget val.
Var integrerad i klassen, som det heter.
Okay.
Nu, då heter det inte så. Ja. Så att skolan har inte varit någon jättehit för mig.
Gick du där 9 år i den skolan?
Nej. Sen så gick vi ju då i Balingsta. Alltså, i tvåan gick vi i Dalby, det var en massa olika orter där ute.
Ja.
Och sen så gick vi i Ramsta. Och sen så flyttade vi in till Tionhållsskolan i Uppsala, 7-8-9.
Ja.
Och sen gick jag på Linnéskolan i Uppsala gymnasiet då. Treårig ekonomisk.
Treårig ekonomisk.
Det är roligt alltså.
Vad hade du för medelbetyg när du gick ut 9? Kommer du ihåg det?
Jag hade 3 kanske.
Ja.
Jag vet inte.
Och i gymnasiet då?
Nej, det var inte bra.
Hade fotbollen tagit över då fullständigt?
Ja,
eller?
Men jag vet det. Jag satt där, man fick ju frågor på lektionerna. Liksom. Ja, men vad pratar man? Jag var ju precis upp och nickade. Va? Jag höll på att göra mål.
Ja, du hade...
Så jag hade tankarna på helt annat håll. Alltså.
Ja. Hur såg fotbollskarriären ut då? Du hade kommit till Västa och pappa ringde och frågade vilket lag du skulle tillhöra. Uppenbarligen så, eller jag gissar på att du skulle tillhöra det bästa laget.
Ja, då fick jag spela A-laget och pojklaget. För det är ju kul att spela bland kompisar. Så är det ju.
Ja. Så du debuterade, och vilken division låg Västa i?
Division 3 låg.
Division 3 som 15-åring.
Men sen så åkte vi ut 1977 till division 4 tror jag. Och det var då Enköping värvade mig.
Mm. Var du ett namn där? Visste alla runt i trakten? För det brukar ju vara så. Och jag misstänker det att Uffe Eriksson, det är en riktig... Det där är en stor spelare på gång. Du är ung, du spelar med gubbarna.
Ja, jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Det var väl de här gamla stötarna som sa att du kommer aldrig bli lika bra som pappa varifrån. Pedagogiskt.
Var det en drivfjäder?
Ja, det var det nog.
Ja.
Det var det nog faktiskt.
Var du ung, liksom företagsam och helt sorglös när du lirade, eller var du liksom underordnad vad de äldre sa åt dig?
Jag var ju väldigt, väldigt, väldigt blyg när jag var yngre. Det kan jag fortfarande vara i vissa lägen. I vissa lägen är jag inte blyg, men i vissa situationer så är jag väldigt, väldigt blyg. Och då var jag oerhört blyg alltså. Så att jag tog inte någon plats i omklädningsrummet, det kan jag inte säga. Som de gör idag när de är 15.
Nej. Och sen hamnade du i Enköping. Ja. Då pratar vi alltså 1978. Och jag sa ju, jag trodde ju du var från Enköping. För att det är ju, ja, den epoken har satt sig i mitt minne i alla fall.
Ja, men det stämmer. Då gick jag till Enköping och vi vann ju då serien. Och sen var det ju kval då upp till... Superettan var
det va? Då var det division 1. Var det division 1 norra och södra då?
Ja. Var det division 1?
Ja.
Ja, det var det nog va? Jag tror det, var jag osäker. Jo, det tror jag.
Ja, det...
Och vi vann faktiskt mot Bosse Petterssons lag. Jaha. Östersund i sista matchen.
Jaha. Mm. Vad sa Bosse då? Han brukar bli så arg.
Jag vet inte, jag pratade inte med honom då. Det var skönt.
Ja.
Med tanke på att han är involverad i det här så kan han få höra det.
Ja, men du har ju berättat när du slog honom i golf också. Så kan han ju få prata ut din egen podd så småningom.
Han vill aldrig prata om det. Så.
Han vill inte det, nej. Ja, ett år i Enköping och det blev en bra succé.
Ja, det var det. Det gick jättebra i Enköping. Absolut. Det får jag säga.
Mm.
Så att sen så på hösten så ringde faktiskt Jens Lillota Lindblom från AIK.
Ja.
Och frågade om jag var intresserad. Och det var jag.
Ja.
Och samma vecka så ringde Hammarby och Åke Örbom och frågade om jag var intresserad. Och veckan efter så ringde Jens igen tillbaka och sa att vi har fyllt vår kvot så vi får tacka nej den här gången. Så att då gick jag till Hammarby. Men jag träffade Jens efteråt och han sa det helvete också. Sa.
Men det var nära att du blev gnagare, för det är väl nästan lite AIK-land där uppe i de trakterna. Geografiskt i alla fall är det närmare.
Ja, jag var inte så där. Jag tittade nästan aldrig på fotboll eller något sånt där. Utan när det var fotboll på tv så kunde man titta, men sen gick jag ut och spelade själv. Och det var ju samma som med friidrotten. Var det någon som hoppade av, då tittade man sig med ut och försökte göra samma sak.
Ja.
Så att jag hade ingen sånt där lag. Jag hade aldrig haft någon idol eller något sånt där på fotbollsplan. Eller något sånt där. Så jag visste inte så mycket om Hammarby AIK. Om jag ska vara riktigt ärlig.
Men det var... Djurgården ringde aldrig.
Nej, Djurgården ringde aldrig.
Nej. Och så blev det då alltså... Berätta, hur såg det ut då när du skulle lämna... Du fick de här förfrågningarna. Hur gick det till rent konkret? Åkte de upp till dig och träffade... Eller blev du nedbjuden till Söderstaden? Hur kommer du ihåg? För det är ju en ganska stor grej. Jag kan tycka att det är jättestor grej att bli värvad till liksom Hammarby.
Ja, det var det ju naturligtvis. Ja. Jag visste att de spelade allsvenskan. Jag visste att Kenta Olsson spelade. Jag visste att Bill Olsson spelade. Klart att jag visste någonting om dem. Men jag var inte så där fanatisk intresserad att man satt och pluggade vilka det var som var där. Utan när jag åkte upp där och Åke Örbom tog hand om mig och hämtade mig och körde runt mig och visade Söderstaden och omklädningsrum och... Vi var på en träning och tittade och sådär. Så på den vägen var det.
Var det bara på en gång skrev du på direkt? Eller?
Ja, det gick ganska snabbt tror jag. Jag hade ju inte så mycket annat att välja på. Så att, det gjorde jag.
Det var 1979. Kom du ihåg hur kontraktet ser ut? Det är lite roligt så här några år efteråt. Vilka summor det rörde sig om då?
Man fick något slags ungdomskontrakt eller vad det hette. Något U-kontrakt som alla hade då, sa de. Och man hade ju inga agenter eller någonting utan... Men för mig var det bra. Plus att de fick sig arbete då på metrobutikerna där Lennart Nyman jobbade. Så fick man både jobb och så fick man en lägenhet. Eller fick, det var en hyreslägenhet naturligtvis. Men Och så fick man lite pengar för att spela fotboll. Och då var det mer baserat på att man skulle vinna då. Man fick, jag kommer inte ihåg
segerpremier,
om det var,
ja.
Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var 1000 kronor per poäng eller något sådär. Men det var ju mycket pengar liksom. När man kom och inte har haft så mycket pengar.
Vilken metrobutik jobbar du på?
Nej, jag jobbar på huvudkontoret.
Huvudkontoret, så du var inte ute där med annonserna och grejer?
Nej.
Och var fick du lägenhet någonstans då? För det där är ju alltid intressant.
Lägenhet i Högdalen först.
Ja.
Och sen så fick jag en Hökarängen efter några år sedan.
Ja.
Så att, här, det var trevligt.
Du fick inte på Ringvägen eller Götgatan?
Nej, det var ingen som ville bo där då på den tiden.
Det var inte
det. Jag vet. Det var inte lika hipp då som det är nu, kan jag säga.
1979. Hur såg det Hammarbylaget ut som du kom till?
Det var ju jättebra fotbollsspelare. Det märkte man ju. Och tempot var ju högre än man var van med. Men jag hade ju ganska lätt att anpassa mig till det, faktiskt, måste jag säga. Men sen, och det var ju Kenta Olsson och Janne Sjöström och Matte Werner. Och Mattes första han gjorde var att sparka ner den.
Var du som välkommen
det
till
Hammar? Det var det första han gjorde.
Aha.
Och sen så, tack för dem som var det. Bra att du inte gnällde liksom. Så kör vi igen.
Gjorde han till alla nykomlingar?
Ja, det gjorde han nästan till alla nykomlingar.
Ja.
Och så var det Putte Ramberg, Micke Andersson, Denneby, Lillen Svensson, Klass Johansson. Det var ju hur många som helst. Glömmer jag säkert hälften här. Men vi hade, det var ju ett bra lag redan då.
Ja.
Billy hade i och för sig blivit proffs. Han gick till Bielefeld.
Ja. Hade ni målen var Gunnar Willemsson och
Forsberg? Ja, just det.
Ja, Anders Forsberg hade inte
kommit
då? Nej.
Så att, det var ju trevligt. Vi tränade på Stora Mossens tält där, gjorde vi oftast.
Ja, just det. Det gamla värmetältet där med slussarna.
Ja, med slussarna.
Ja, det pratade vi om med Roffe Zetterlund här om veckan också i podden. Han minns den där. Det var ju fint att träna där då.
Ja, det var kanonfint.
Ja.
Det var ju jättebra.
Ja.
Och Jolle Gustafsson var ju ny som tränare också, så att... Det var ju också tur när man kom, så det inte var någon gammal tränare som hade haft alla. Utan han tittade ju med alla med nya ögon naturligtvis. Så att jag kom in direkt i laget, så det var ju jättekul.
Hade han någon del av i värvningen, tror du?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
Kom du ihåg, eller alltså, hur gick det till? Kände du direkt att, wow, jag bottnar i det här gänget, eller?
Ja, det tror jag. Men man känner sig lite utanför när man kommer så där också. Och jag bodde ju inte i Stockholm, utan jag pendlade i första 3-4 månaderna. Så man kom ju inte in riktigt i laget, och det var ingen riktigt som ville ha en där. Det är ju så. Och det här är mycket tyngre än vad folk tror. Och sitta och inte känna att man vill inte... Det är ingen som pratar med en, det är ingen som tar hand om en och så vidare. Men det gäller bara att spela bra fotboll, det handlar om.
Mm. Ja, du var ju där för att peta någon av
de andra polarna. Ja. Det är lite så. Och på den tiden så var man ju ganska livägen i klubbarna. Det var ju inte som idag. Utan då spelade man ju den klubben. Sen så var det ju få som gick. Det var ju väl ingen som gick från Hammarby till Djurgården eller AIK, vad jag vet. Inte då i alla fall.
Nej. Och det var en profilstark klubb. Den är ju Klass Johansson, Matte Werner, Kenta Olsson, Putte Ramberg.
Ja, jag är kanonlirare alltså. Kanske lite för många lirar.
Ja, hur var det där nu? För du kom ju in i den eran där. Du har ju då den här devisen, Hammarby kan inte vinna. Och det var som att Hammarby förlorar hellre med 4-3 än vinner med 1-0. Och tunnlar skulle det vara. Det var lite i Nackas fotspår. Och hur kände ni av den där, så att säga, bilden som utanför världen hade av er?
Jag tror att det mer redan då var en grej för journalisterna. Faktiskt. Sen så spelade vi ju ganska rolig fotboll, det kan jag säga. Ja. Och det kanske gjorde att man gjorde en extra klackspark någon gång bara för att det skulle vara så. Men det var ju ingenting som man gick och tränade på, utan det var ju stenhård träning. Och det var hårt tempo på träningarna, det måste jag säga. Men vi kunde ju lika väl vinna med 5-0 som vi kunde förlora med 5-0, bara för att det var ingen som hade lust. Liksom.
Ja, hur kom det
sig? Jag vet inte, det var lite grann så. Så att vi hade ju bättre lag än vad vi visade, tycker jag. Jag vet faktiskt inte det.
Var det traditionen på något sätt som låg där? Fan, vi är Hammarby, det gör inget om vi förlorar med
5-0. Ja, det kanske var, men så tänker man ju inte när man spelar match. Liksom. Men det var många som inte ville ha bollen ibland. Så här, skit i det här. Liksom. Kändes det så? Det var säkert inte så, men det kändes lite så.
Hur var stämningen i laget? Liksom,
ja, sen när du kom in sen så var det ju fantastiskt trevliga killar. Och det var ju jätteroligt.
Var det mycket gamänger?
Nej, det var ju inte så mycket, det tycker jag.
Nej. Tror du det var inte fler gamänger i Hammarby än något annat lag?
Nej.
Nej.
Det var ju många som inte kom från Hammarby också, eller från Stockholm också.
Ja. Minns du din allsvenska debut?
Ja, det gör jag.
Berätta för oss.
Det gör jag, säger jag. Gör jag det? Eller var det på Söderstadion? Jag tror att det var på Söderstadion. Nu var jag osäker här. Jag tror vi spelade mot Halmia. Det var i varje fall första matchen på Söderstadion. Mot Halmia. Vi förlorade med 1-0.
Mot Halmia?
Ja, ja. Jag hade ett skott som en kille räddade på mållinjen. Han sträckte ut handen och domaren ser inte det.
Så du kunde ha blivit målskytt i premiären?
Ja, det här kunde ha blivit faktiskt. Jaha. Jag tror det var första matchen. Ja. Det borde du ha läst på.
Nej, jag har ju dig här.
Jag
får dåligt samvete. Jag försöker försvara mig, märker inte det. Ja. Ja.
Så det var för första på Söderstad. Om det var första allsvenska matchen. Jag låter det vara osagt.
När kom det första allsvenska målet då?
Vet dig.
Har du glömt bort det?
Nej, men jag vet. Jag är ingen sån där.
Du måste ju komma ihåg när jag sparka in den. Alltså, du har ju gjort så många snygga mål.
Jag vet faktiskt inte det. Jag vet att jag gjorde 10 mål, tror jag. Eller 11 mål första säsongen.
Ja, du gjorde 38 mål totalt på 111 matcher.
Nej, men också.
På allsvenskan.
Var det 38?
Ja, det står det här, men det här spelar ju ingen roll. Men mål har du gjort. Rätt många mål också. Men du kommer inte ihåg det första?
Nej. Nej, jag faktiskt inte det.
Du kommer ihåg det första som skulle ha blivit mål, men ja, inte blev mål.
Ja, jag kommer ihåg det.
Ja.
Men nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det.
Hur var säsongen då, den första i allsvenskan 79?
Ja, det var jättekul och det gick ju bra för mig också. Så jag fick ju spela hela tiden. Och så gjorde jag en hel del mål också första året. Och spelade fram till en hel del också. Så att, för mig var det fantastiskt roligt. Och kliva in på Söderstadion var ju fantastiskt.
Du landslagsdebuterade samma år, va?
Ja, fast det var ju lite... Det var ju Malmö spelade i Europacup-final då.
Just det,
det var väl nästan hela landslaget, ska jag kunna tänka mig. Så att det var en sån här Kina-turné som var på hösten då. Och de tackade nej alla de spelarna, tror jag. Så då satsade de på unga förmågor som var på väg upp.
Mm.
Och därför kom jag med där.
Mm. Och det var Laban Arnesson som var förbundskapten.
Jag tror Åby var med då.
Åby var också.
Jag tror nog här var bland hans sista debutanter. Jag tror han var förbundskapten. Men Laban var med, jag skulle ta över.
Ja, så du har haft Åby Eriksson som förbundskapten.
Ja, fast han var väl inte så aktiv då.
Nej, nej.
I och med att han var på väg bort.
Och så då 1980, då tog du ytterligare ett kliv. Kan man säga så?
Det vet jag inte. Nej, jag tycker att det gick lite sämre sedan 80-81.
Jaha, berätta.
Jag vet inte vad som hände, men jag tyckte att jag stagnerade lite grann. Och sen så kom jag tillbaks 82 som lite bättre.
Vad var det som hände?
Jag vet inte faktiskt.
Tränar du för mycket eller vill du för mycket eller vad?
Nej, jag gjorde säkert en 7-8-9 mål i varje fall, men för mig själv så kändes det inte riktigt, riktigt bra. Jag vet faktiskt inte varför vi tränar på samma sätt. Det kanske har med självförtroende att göra och sådana saker.
Men du spelade?
Jag spelade, men jag satt på bänken en del matcher också.
Mm. Och du var fortfarande under Julle?
Ja, det var Julle. Han var där 3 år, va? 79, ja. 80, 81. Va?
Ja, sen kom Bengt Persson, va?
Sen kom Bengt Persson, 82.
Ja. Ja. Vad betyder det då? För 82 är ju ett häftigt år i Hammarbys historia. De har förvisso, eller Hammarby har förvisso vunnit SM-guld, men jag undrar om inte för oss som är födda efter tidigare 1980 eller 75 i alla fall, kommer ihåg den där 82-upplagan på ett alldeles speciellt sätt.
Ja, men vi hade ett bra lag.
Ja.
Och det var ju många som hade då landslagsmeriter och som var med i landslaget också. Vi kanske inte spelade så mycket, men vi var ändå med runt omkring trupperna hela tiden. Och det var ju fantastiskt år med slutfinal mot Göteborg då, så det var ju slutspel det året. Och det var ju fantastiskt roligt.
Jag berättar och hela, alltså, det var ju Hägerstens hotell, ja. Och ni fick möta Göteborgskamraterna i final. De var nykorade UEFA-cupmästare med Sven-Göran Eriksson, och där var Torbjörn Nilsson och Dan Corneliusson och Glenn Strömberg och bröderna Holmgren och
det var en hel del.
Hussein var väl, ja.
Jättebra lag hade de. Det får vi säga. Så att Torbjörn Nilsson var inte med då i finalspelet.
Nej.
Han var ju proffs.
Han var ju proffs när
det var Svennes också varit med proffs på sommaren.
Svennes gick väl till Benfica då.
Alltså, men
Gunde Bengtsson som var tränare, just det, så var det.
Tror att det var.
Vad fick ni ihop där då? För det var ju vilket himla drag det var kring Bayern då.
Ja, det var det. Det var just mellan semifinalen och finalen var det väldigt stort. Vi var inte vana med det, med journalister och skulle stå på ringen centrum och träffa folk och det var en massa sådana saker som jag tog lite för mycket tid för oss. när man inte är van med det. Mm. Man, det var lite roligt, det var konstigt och man fokuserade inte på samma sätt kanske. Och sen så hade vi tur nere i Göteborg. Vi vann ju med 2-1 där nere, men det var ju väldigt orättvist faktiskt. De var ju mycket, mycket bättre än vad vi var.
Hur kändes det inför, alltså, hur kändes det inför den andra matchen? Ni hade vunnit där nere och ni skulle ni hem till Södersal. Och ni visste vilket enormt publikstöd och även tryck naturligtvis ni skulle ha på er.
Men samtidigt, det var ju bara en rolig grej liksom. Jag har ju stor chans att vinna SM-guld för första gången vid Hammarby. Och det är klart att det känns naturligtvis. Och det hade ju varit fantastiskt roligt att först gjort det. Nu blev det ju inte riktigt så, för Göteborg var ju bra i den matchen också. Och de ledde med 2-0 i första halvlek. Sen gjorde Corneliusson 3-0 direkt i andra. Sen så stängde de matchen bara, tycker jag. De var väldigt, väldigt skickliga, alltså, det måste jag säga. Svåra att spela mot.
Vad hade ni för tankar, tänker jag, inför? Alltså, för ni leder ändå 2-1. Ni har chans att vinna Hammarbys första SM-guld i fotboll någonsin.
Ja, men vi börjar ju hyfsat i matchen. Jag vet att Micke Andersson hade ett ribbskott efter en, vad kan det vara, kvart 20 minuter. Och sen hade han ett skott till efter 30 minuter där Wernersson gjorde en jätteräddning upp i krysset. Men hade vi gjort mål där, vet man inte vad som hade hänt. Men det är ju små tillfälligheter som gör att man vinner. Och Göteborg var lite bättre, så jag kan inte säga att det var orättvist. Men det är klart att man hade väl vunnit. Det hade varit fantastiskt roligt, som sagt. Fast jag var lite halvskadad under hela de här. Jag fick en jättesmäll på en träning mellan semifinalerna mot Elfsborg. Vår mittback Björn Hera som kom och det var inget fult, det var ju bara olyckshändelse, men min fot, jag vrickade foten så att säga. Så att det såg ut som en fotboll mellan matcherna där. Så att vi hade våran naprapat Kjell Schött som fixade till det. Så jag var faktiskt med och spelade finalen. Första matchen också. Och jag kunde inte gå på morgonen på foten, kan jag säga. Vi körde alltså, jag tror jag gjorde illa mig på måndag eller tisdag där. Det var alltså som en fotboll på foten. Så han körde nålar 3 gånger om dagen på mig. Med ström i. Ja. Och så sa han att du kommer att spela, jag vet att du gör det. Från Grängesberg. Och så körde, det var inget bättre. Alltså, jag kunde inte gå på foten, jag kunde inte jogga på foten. Och på morgonen då, jag tror vi spelade på söndag, så var jag där och körde och Kjell tejpade mig och gå ut och springa. Så det går inte, Kjell. Väntar du, sa han. Så körde vi klockan 12 igen, sa han. Nej, det gick inte. Och så körde vi vid 3 igen och sen skulle vi ha samling på Söderstaden eller vad det var för någonting. Och då när jag kom till Söderstaden så, vad fan, det känns hyfsat alltså. Jag har inte alls något. Så då tejpar Kjell mig och Bengt Persson frågar, hur fan känner du? Jag vet inte, men det känns lite bättre, men jag vet inte. Men då tejpar han mig, så jag var ute och sprang åter och sprang på Söderstad innan finalen, så jag spelade så. Det var helt fantastiskt.
Hur många procent var det av ditt, av jag vet från 100?
Vad sa du, hur många procent?
Ja, från 100, alltså hur...
Men det är klart att du blir hemma då. Du har ju liksom en gipstejpning på en fot liksom. Och det är klart att jag hade inte ont, va, men det är konstigt. Det är svårt att spela med det. Så är det. Men det jag spelade i alla fall, så jag är glad för det. Jag gjorde ju målet också i finalen.
Ja, just det. Ja, du får ta fram de här grejerna själv.
Jag kunde ju hoppa i alla fall.
Berätta också om den här orkestern Hägerstens Hot även som jag menar sprang. Jag har ju hört Göteborgs killarna sa att de sprang och nynnade med där. Det var ju en himla stämning och alla kunde låtarna. Alla är från Sö.
Men om jag kommer ihåg rätt så fick de koppla in sig på högtalarsystemet nere på Ullevi av någon anledning. Och det var, jag vet att Håkan Sandberg var galen i halvtid på det här. Att det gick ut i högtalarna av deras låtar.
Men de hade ju vunnit UEFA-cupen, vi pratade ju innan här. Det var väl inte mer än 15 000 där, så att det var väl...
På finalen, våran final, ja.
Där nere, ja. Nej. Ja.
Det kan vara knappt, tror jag. Mm. Så det var lite synd, det hade varit roligt med mer folk på Ullevi.
Men hur var det att ha den här orkestern i...
Ja, det var ju, de hörde sig bra, det kan jag säga, på Ullevi. Och det hördes ju bra på Söderstaden också. Det var ju ett roligt inslag. Jag tror att de kom till här i kvartsfinalen eller semifinalen. Jag vet inte riktigt när de kom fram, de här Hägerstens Hot. Eller om de spelade under säsongen. Jag vet faktiskt inte det. Men det var ju trumpeter.
Vad var låtan? Bayern var namnet. Fotboll är vårt spel. Det kan du, Uffe.
Den låten var det.
Söder adressen. Och ingen kan ta fel.
Sen då?
Det är vårt lag, gamla Bayern Hammar. Någonting sånt där, va?
Ja.
Gick ni där?
Vi sjöng faktiskt in en skiva med Lalla Hansson. Var
ja, då, men, då, ser, ja men då kan väl du ta den då?
Nej, det gör jag inte.
Och det är intressant, för fotbollen har ju provat, för det går ju cykler, ibland är det fotbollen som är stor, ibland är det ishockeyn, så har det ju varit de senaste 50 åren ungefär. Och då var det en period, det hade varit en period där ishockeyn varit väldigt dominant, och därför hade fotbollen infört slutspel. Vad var din känsla liksom, att spela ett slutspel? För det blev ju en hit, 82 var det ju en hit, det måste vi säga, för finalspelet mellan IFK Göteborg och Hammarby dominerade i sportsidorna.
Jag tyckte
hela slutspelet.
För oss var det bara roligt, vi gick ju till final.
Ja, men hela slutspelet var ju draget. Ja.
Vi låg ju faktiskt, vi förlorade ju semifinalen mot Elfsborg med 3-1 där nere på Erevallen. Och så vann vi med 3-0 på Söderstad.
Ryavallen.
Ryavallen.
Ingen av dem finns längre.
Nej.
Ryavallen är Örebro. Bern Arena nu.
Ryavallen, helt rätt.
Det kommer ju upp ibland i debatterna. Nej, vi ska inte ha... Nu är det ju ingen debatt för tillfället. Men vi pratade lite innan och jag fick känslan av att du gillar det där lite.
Ja, men det är ju kul alltså. Ja. Det händer ju lite saker när det är slutspel.
Ja.
Det är inte det bästa laget alltid som vinner.
Nej.
Utan det är lite mer, det blir ju cupform liksom. Och det gäller att fighta studenter för att gå vidare hela tiden. Men samtidigt så är det så med att det lag som har vunnit den allsvenska, det är det laget som ska vinna. Men det blir en rolig touch att ha ett slutspel. Kanske bland de fyra bästa lagen eller sånt där. Det vore roligt igen, tycker jag.
Ja, är det ditt finaste Hammarby-minne? För du kommer ju tillbaka sen, vi ska återkomma till din... Eller kom han till din proffskarriär sen i Grekland. Men så kom du tillbaka och så spelade 85-89 i Hammarby. Är finalen 82 ditt käraste minne? Eller säsongen 82?
Ja, det får man väl säga. Det var ju fantastiskt. Och det var ju så mycket publik. Och det ringde ju folk som skulle ha biljetter. Jag vet inte hur många som ringde. Det var ju helt slutsåld. De satt ju stolar runt arenan också. Det skulle vara idag det. Med säkerhetstänket. Så att det var ju helt fullt alltså. Man kan säkert kunna ta in dubbelt så många på den finalen, det tror jag. Men det var rolig tid alltså. Det var mycket som hände då, de här veckorna. Och det var mycket fokusering från tv och radio och tidningar och allting. Som det inte var på de andra matcherna, det måste jag faktiskt säga. Och det var ju kul, bli uppskattad.
Jag tänkte på den här skadan. Hur mycket grämer du att du fick den?
Det var bara en parentes.
Ja, men ändå, det är en final och med den. Och så känner du att jag kan ju fasen inte, jag är inte 100%.
Nej, men 90-95 var man ju säkert. Men det är ändå en grej.
Ja, det är klart att det är. Just när det är ett sånt stort ögonblick.
Nu säger inte jag att vi hade vunnit om inte jag hade haft tejpade fot.
Nej, naturligtvis inte. Men det är då. Jag skulle kunna leva min i situationen.
Man blir lite hemma där.
Som en av nyckelspelarna. Ni har ett bra utgångsläge.
Ja, det har vi. Hade vi.
Ja.
Men nej, men så är det ju. Det tillhör ju idrotten det också.
För att återgå till landslaget lite grann. Du hade varit med då 79 på den här Kina-turnén när Malmö FF hade sitt Europacup-äventyr. När kände du att du liksom var bofast i A-landslaget? Nu ska truppen nomineras och jag vet att jag är med.
Det var nog under 83, 85, 86. Mm. Då var jag väl med hela tiden stort sett.
Mm.
Jag kom in 82 på hösten där. Så vi spelade oavgjort mot Tjeckoslovakien i, jag tror det var i Bratislava. Vi låg ju under med 2-0. Alla journalister ville ju få Laban avsatt. Och jag vet att vi var totalt utspelade. Det stod ju 0-2 när det var 88:e minuten. Där. Och Jingblad hade kommit in 10 minuter innan, så han var inhoppare och kom in. Och sen 89:e så tror jag att han gör 1-2. Och sen 91 så spelar han fram mig, så gör jag 2-2.
Ja, var det ditt första landslagsmål?
Ja, det kan man säga.
Var det första landslagsmål?
Ja, det får man väl säga att det var.
Ja.
Mm. Så att det var ju oerhört viktigt. Så han var till kvar, Laban. Och jag vet att Putte och de var på bänken. De hade gått in redan innan matchen, för det var, vi var ju slutspelare, så att det var sjukt åt. Så de såg inte de här sista två målen. så var det. De hade ju, och jag hörde referat, det var ingen tv-sändning utan det var referat i radion och så vidare. De hade ju kapat oss alldeles otroligt. Så de sen fick vända på sista två minuterna i sändningen. Det är aldrig någon som har spelat 2-2 mot Tjeckoslovakien borta. Och
berätta, hur såg målet ut mot Tjeckoslovakien?
Det var Jingblad som fick någon, jag kommer inte riktigt ihåg det heller faktiskt, man ska riktigt. Jag tror han rundade någon ner över kortlinjen och spelade in mig. Jag var helt fri framför mål, så det var bara att sätta in. Det var ju ganska enkelt mål på det sättet. Men Jingblad var ruggigt bra när han kom in den här sista 10 minuter kvart.
Hammarby är det numera?
Ja, nu är det Hammarby också.
Var stod du någonstans och var stod Hammarby någonstans i den här debatten? För det var ju en debatt på den tiden. Laban hade sin strategi om hur fotboll skulle spelas. In hade Bob Houghton och Roy Hodgson och sedermera Sven Eriksson då. Sven-Göran Eriksson, han kom ju 82 och införde den här 4-4-2 press och understöd som alltså tog Sverige till svenska klubblag till stor framgång. Hur märkte du av den här debatten och det klimatet som rådde?
Man märkte ju när man spelar mot Malmö, speciellt nere på Malmö stadion där. Vi skojar så att till linjemännen står till och med på uppvärmningen och viftar offside.
Ja, just det, upp, ja.
För det var ju offside varannan passning, eller varenda passning tror jag. De klev ju upp och ställde offside hela tiden. Och så körde de press och understöd. Ja. Så det var ju svåra möten.
Ja.
De var ju riktigt duktiga. Bra spelare hade de ju. Så att, men...
Och så Laban som envis höll fast i sitt.
Ja, men... Jag tänkte inte så mycket på det heller. Alltså, vi i Hammarby spelade ju vårt eget system. Vi körde ju vår egen fotboll med lite passningsspel och smånät och dribbla och försökte spela.
Men ni körde 4-3-3 va?
Ja, under Bengt Persson körde vi 4-3-3.
Ja, ja.
Men egentligen var det ju 4-4-2 defensivt, men offensivt 4-3-3. Det kunde ju vara 4-1-4 också. 4-2-4. Ja, det kunde ju vara vad som helst när vi spelade. Det visste man
aldrig. Det kunde vara 5-0-0-5,
ja. Det kunde vara vad som helst. Men samtidigt så var det ju det här 4-4-2, det de spelade Malmö och Halmstad också då. Det var inte så speciellt roligt att titta på. Det är inte utvecklande för fotbollen, tycker jag. Sen är det inte så tråkigt att spela det, om du spelar ett bra lag.
Nej.
Faktiskt. Så är det ju, men det var ingenting som... Jag menar, vi spelade ju 4-4-2 i landslaget också. Och det var ju inga konstigheter att kliva in i det.
Det var ingen kulturchock så. Det var inget du funderade på. Nej, nu är det 4-4-2 press understöd idag. Nu är jag tillbaka i Hammarby. Nu kan jag slå tunnlarna när jag vill. Vad säger du om den utvecklingen? För det präglar ju svensk fotboll ända fram idag. I stort sett... Ja, de flesta är ju på något sätt uppväxta med det här 4-4-2 i någon form press understöd.
Ja, fast det är ju egentligen bara en uppställning på pappret. Det ser ju inte ut så riktigt på planen. Jag menar, du kan inte spela 4-4-2 om du ska anfalla. Liksom.
Nej.
Det går ju inte. Det funkar inte så.
Är det en trygghet att vara... Alltså, just det här, man brukar säga en lek med siffror. För det är det ju, som du säger också, när vi har bollen så spelar vi vara på så. När vi förlorar bollen ska vi vara så. Och man ska blomma ut, som Tommy Söderberg säger, när vi har bollen. Och allt det här. Men hur mycket trygghet ligger i det, tror du, i det här att veta att vi kör 4-5-1, vi är ett 4-4-2-lag, vi är ett 4-3-3-lag, vi är 3-5-2, eller vad fan sikten det nu är. Hur mycket trygghet ligger i att veta vad man har när man ställer upp på planen när det börjar?
Men det är ju, man tränar ju på det. Och jag tror att man tränar mycket, mycket mer på det idag än vad vi gjorde. Men du tränar ju ändå på att spela på det. Så att du vet var du ska vara någonstans. Ungefär. Men sen så, jag vet ju själv hur jag tänkte. Jag tänkte, fan, så där tänker inte jag göra. Jag ska bryta mot det här. Måste hitta på några egna grejer också. Det är ju så. Men då har man ju trygghet i sig själv i sitt lag. Och du vet att jag platsar det här laget. Jag har en ganska... Vad ska man säga? Jag vet att jag kan göra det här utan att jag inte får spela nästa match. Så att det gällde ju att hitta på egna grejer. Och det gjorde vi i Hammarby ganska mycket. Vi improviserade ju ganska mycket.
Mm.
Faktiskt.
Ja, men var det din roll också att liksom bryta mönstret lite grann? För du hade ju...
Det var ganska många som gjorde det, kan jag säga.
Även i landslaget. Ja, men vi inledde ju den här intervjun med de här två tunnlarna på Råsunda 87. Och du var nära överlista Sänga. Så du var ju en genombrottsman.
Ja, men jag vet inte. Jag var lite feg när jag kom till landslaget. Jag kände inte samma trygghet där. Att jag tog mer defensiva uppgifter än jag gjorde offensiva de flesta matcher. Tyvärr. Men det har väl det göra. Jag kände mig inte säker på platsen. Då vill man göra så som tränaren sa. Mm. Istället för att hitta på egna saker.
Var det de här göteborgarna då som ni hade förlorat mot som dikterade villkoren i landslaget? Eller hur såg det ut?
Det vet jag inte. Men sen är det så att Putte var ju med några landskamper. Och då gjorde jag också mina bästa landskamper tycker jag själv. För han spelade då mitten, höger mitten, och jag spelade höger utomställt. Och vi kände varandra utan innan. Och det är ju naturligtvis lättare att spela med någon som man känner. Så är det ju. Det är inget konstigt. Och han visste precis vad jag skulle, när jag skulle sticka eller när jag stannade. Och jag visste precis vad han var hela tiden. Så att så funkar det naturligtvis. Men jag menar, göteborgarna passade mig också. Det var inte så. Det beror på var det är någonstans.
34 landskamper. Mm. 3 mål.
Ja, katastrof.
Berätta om de här 3 målen då. Kommer du ihåg dem? Varför du inte kommer ihåg, så kommer jag vara på dig hela tiden om mål nu.
Ja, men jag kommer ihåg dem, säger jag.
Ja, bra.
Tjeckoslovakien.
Ja, i Bratislava.
Sen spelade vi en helt betydelselös match 1900, om det var 83 eller 83, hade vi precis blivit proffs då. På hösten där mot Finland. Olympiastadion heter det, Finland.
Ja.
Och då gjorde jag 2 mål i den matchen. Helt värdelösa mål egentligen. Ja, så de kommer jag ihåg.
Det är du, Mats Sundin, Finlandsdödarna. Ja.
Ja. Och det var ju inte mycket folk på den matchen heller. Det var ju bara en vanlig landskamp.
Ja.
Eller bara, men det var en landskamp.
Ja, men
det var inga EM-kval eller något.
Jag har minne från det från flera landskamper. Vilket är ditt främsta landslagsminne? Alltså den matchen, vad är dina främsta? Du får ta flera om du vill.
Jag har ju ett minne, men det har jag förknippat också med, det var under tiden jag spelade i Grekland, och man har tänkt på med hur konstigt det kan bli när man spelar fotboll. Vi åkte ner till Neapel med landslaget och spelade, det måste vara en kvalmatch, va?
Mm.
Det var väl 83 det också.
Ja.
Och de var ju världsmästare 82, de italienarna. Och vi bodde alltså utanför Neapel där vid någon kust där, vid Sorrento eller var det var någonstans. Och vi åkte ut på utgrävningarna i Pompeji, och vi var på ön, vad heter den?
Den heter Capri.
Mm. Vi var på Capri och jag vet inte allt vad vi hade. Vi åkte runt och tittade på saker, och det stod att turisterna har landat, hur skulle vi kunna förlora mot de här turisterna, amatörerna från Sverige och det grejer. Så.
Mm.
Och så åkte vi från hotellet där ute från Sorrento, eller det var nog närmare Neapel än Sorrento, men det är ungefär en sån liten by, jättefint, och vi hade badstrand nedanför, vi kunde åka hiss genom berget ner och ta ett dopp och grejer mellan passen och sådär. Och så är det liksom buss, och så är det poliseskort in till stadion, och de stannar i trafiken överallt, liksom man åkte bara så här, och så under med bussen under arenan. Och det var väl 60 000 där på arenan sen. Och det var ett jäkla liv alltså. Och fruktansvärd visselkoncern när vi kom ut och när de presenterade sådär. Och vi gör 1-0. Och vi gör 2-0. Och vi gör 3-0 i andra halvlek. Och det jag säger så här, jag har aldrig hört så mycket folk vissla och buba åt sina egna någon gång.
Och i Neapel är det ju in tufft det också.
Fruktansvärd match alltså för dem. Så att vi duschade och så skulle åka till hotellet och tänkte det här, nu är det inte roligt att komma ut, nu kastar de väl sten på den här, för det var en stor sån här, stor plats utanför, en stor torg utanför det kom upp. Men då står det, det var säkert 5-10 000 italienare som stod, och alla applåderade och åkte dit. Och det är sån där fint minne tycker jag. Otroligt läckert. Och därifrån, jag tror inte italienarna åkte därifrån fortfarande kan jag säga. Men det var ett sån där minne. Men jag tror att den här matchen gick på en lördag om någon anledning. För direkt på söndag morgon då åkte jag ut till flygplatsen och flög till Saloniki via Aten. Och kom upp till Saloniki och matchen skulle börja 4, för vi hade ingen el på arenan på RS-stadion. Och då åkte jag poliseskort igen genom hela stan. Ensam. Och kom ut till våran arena och tränaren frågade om jag kunde spela. Jag sa, jag är lite sliten alltså. Och alla gratulerade, för det var stort att vinna mot Italien. Borta dessutom. Och jag sa, jag vilar gärna i första halvlek. Så får vi se vad det står i halvtid. Och det var ett lag som inte låg så bra till. Vi låg ju nästan i topp där då, i Ares. Och så står det 0-0 i halvtid. nej, jag måste hoppa in. Så jag började värma på plan och det var ett jäkla liv. Jag hade väl 20-25 000 på läktarna där på Arestaden. Och jag hoppar in och vi vinner med 4-1 tror jag. Jag har 2 mål och spelar fram till de andra 2.
när du kändes som mest nere och trodde det här året, jag vill inte.
Så jag hoppar in. Så att det är ett sånt minne som sitter djupt rotad.
Ja.
Så att jag hade en bra 2 dagars där med 7-1 på...
Precis. Ja, det var en fantastisk match, jag minns den. Thomas Sune som gjorde inte han mål i den matchen eller vilket?
Jag spelade fram till Strömberg.
Strömberg gjorde mål, det. Ja, just det kommer jag ihåg. Strömberg.
Var det inte Sandberg som gjorde
Sandberg, förlåt.
Så kanske gjorde Strömberg 2.
Ja, Strömberg gjorde 2. Det får jag höra av honom om jag glömt. Men jag kommer ihåg.
Jag tror det.
Ja. Ja.
Så att det var en sån här helg som man, det är svårt att glömma.
Jo, ja, jag vet.
Man så åkte poliseskort överallt.
Ja,
liksom.
Ja,
då tänkte
ja.
Man inte så mycket på det, men det är ganska häftigt nu när man ser någon som åker poliseskort.
Ja, du åkte 200 på en helg.
Det är roligt med det.
Det var höjdpunkten i Ulf Erikssons karriär.
Ja,
det, den helgen där.
Ja, men det är så osannolikt egentligen idag.
Ja.
Och man förstod inte hur bra man hade det.
Nej.
Det var bara så.
Nej, och sen just det här att du... Så du säger att du inte har lust att spela, du känner dig sliten och så går in och vänder matchen och gör 2+2.
Ja, det är ganska skönt.
Ja. Du blev proffs då i Aris, Thessaloniki blev du flyttade till i Grekland. Hur såg den, för det, på den tiden var det ju inte så vanligt med proffsspelare i svenska. Det fanns, men det var inte vanligt. Du var, man kan väl säga att det var bara de givna landslagsmännen som var proffs på den tiden.
Jag vet inte om jag var given egentligen, men jag fick ju bara en chans och jag tog det. Jag tänkte, det var inte världens bästa kontrakt, men det var väldigt roligt i alla fall.
Hur såg det ut då?
Vi hade haft sommarledet 3 dagar i Hammarby eller något sånt där. Tror jag. Och så kom jag till Söderstadion. Då är en journalist från Sveriges Radio och säger att du vet att det är en president från ett grekiskt lag som landar snart och vill värva dig. Nej, ingen aning om. Jag hade verkligen inte det. Jag inte hörde ett ljud. Men då var det någon kille som heter Roger Skog som var förknippat med Djurgården, tror jag. Som då hade kontakt med någon grek där nere i Saloniki. Som pratade svenska också. Sagoritis, tror jag. Som då kom upp och talade om att de var intresserade av mig, Putte eller Gerhardsson. Så var det. Så att vi åkte ner till Sheraton sen på kvällen, tror jag. Och gick in och pratade med dem här. Och sen så var det så att de ville då fortsätta prata med mig. Jag kanske var billig, alltså jag vet inte. Jag har ingen aning. Vi har inte pratat så mycket om det, Putte och Gerhardsson. Och det här var väl torsdagen. Vi träffade dem igen och gick igenom alla kontrakt och grejer. Och då på den tiden, det blev samma sak idag kanske. På fredagen sen klockan, före klockan 15 måste papperna vara på grekiska fotbollsförbundet, tror jag. Så att vi satt där hela natten, halva natten i alla fall, och höll på och skrev. Det var en massa grekiska papper, och engelska, det var massor av grejer.
Och du hade ingen agent?
Jo, han Roger hjälpte.
Han hjälpte då så att du precis, ja det var skönt.
Sen på morgonen var allting klart, jag tror vi var klara vid 20:09 någonting. Så när hans plan skulle gå 9:30, han som var där, de var 2 stycken, för han skulle stanna och förhandla med Hammarby. Så han sticker där vid 8:30, 20:09 någonting sånt där. Kommer tillbaka efter 10 minuter. Han glömt sin portfölj med alla papperna. Men han hann i varje fall lämna in papperna. Och sen så gjorde de klart med Hammarby. Så det gick på ett par dagar, tror jag.
Det var 1983.
På sommaren.
Kom du ihåg vad Hammarby fick betalt för det?
Ja, ingen aning.
Det stod i tidningarna. Det var ju
stort. Det var 1,2 miljoner. Jag tror det var något sånt där. Jag vet inte exakt.
Nej. Hur var din lön då? Det här är alltså...
Det var ju bra pengar.
Det år sedan.
Ja, det var ju bra pengar för mig då naturligtvis. Men vi hade ju mycket i det var ju mer också baserat på att vinna.
Ja.
Och då kunde man göra ganska bra med pengar.
Ja, jag är nyfiken vad som var bra med pengar då alltså, för det är ju inte alls samma
sak. Kanske jag tjänade 700-800 000 på ett år.
Ja.
Netto. Ja. Sammanlagt med allting.
Mm.
Det var väl okej.
Ja, då var det ju...
Ja, det var ju mycket pengar.
Det var bra.
Så var det.
Hur var den grekiska ligan då? När du kommer dit ner till Aris Thessaloniki 1983?
Ja, jag kan säga när jag kom och tränade med dem... Jag åkte ner först och träffade journalister och så vidare. Så jag åkte tillbaks. Jag var där nere på 2 dagar bara. Sen en vecka senare så flyttade jag ner. Och då så var det en dag eller något sånt där. Så åkte vi på läger uppe i Janina. Vi åkte buss alltså 7 timmar, 8 timmar. Och var enkel som kunde prata engelska i truppen. Resten pratade bara grekiska. Och det var 7-8 timmar med grekisk musik hela tiden. Jag blev tokig alltså. Och ingen riktig fotbollsplan. Och vi tränade 3 pass om dagen där nere. Det var på morgon sprang vi upp på någon jättetopp. Bergstopp alltså. Det var bra långt. Med såna här stora västar på oss. Och sen käkade vi frukost och så sov vi 2 timmar. Och sen så körde vi styrketräning vid 12. Och så käkade vi lunch. Och sen så sov vi igen. Och så tränade vi fotboll på kvällen. Och så var det i 3 veckor.
Hur var det?
Ja, det var, man längtade hem det kan jag säga.
Var du beredd, så, var du beredd att säga skit?
Nej, absolut inte. Men du är ju väldigt ensam, kan jag säga. De var jätteschyssta och jättetrevliga. Men då kan jag säga att vi var säkert 35 man på det här lägret. 35-40 man på det här lägret. Unga killar också. Jag tror jag aldrig sett så bra fotbollsspelare. Otroligt tekniska. Snabba, bra passningsspelare. Men ingen kunde fotboll.
Vad menar du?
De spelade bara för sig själva.
Okej.
Förstår du? Att spela tillsammans, det var svårt, va? Men vilka tekniker. Det var sådär, fy fan vad bra de är, de här killarna. Alltså. Så att jag kom in ganska bra där också, för att jag spelar en annan typ av fotboll. Jag spelar mycket 1-2 tillslag. Jag har ju aldrig varit någon dribbler. Sen kunde jag ju ta mig förbi. Men jag utmanade Peter och Stack i stort sett. Så att jag var ingen dribbler, så jag bröt ju mönstret hela tiden. Och så gick det väldigt, väldigt, väldigt bra där nere.
Ja. Vad hade ni för tränare när du kom?
Vi hade en grek. Antonio Georgiades. Men jag spelade hela tiden, så det var ju jättebra. De hade ju några landslagsmän i RS också. Bra spel, mycket bra spelare.
Hur fungerade det då? Du sa att det var en som kunde engelska. Ja. Hur fungerade det? Fotbollens språk?
Början fick jag stå med honom. Han fick tala om vad vi skulle göra på träningen. Ja. Och sen så var det alltid att de bästa skulle alltid börja övningen. Så ibland så ville han ha mig som först, men jag sa, men jag förstår inte liksom vad ska jag göra. Och så sprang jag, så skällde han som fan på mig.
Ja, jag tror att du förstod det.
Så jag förstår ju inte. Så det fick jag stå som i led 2 eller led 3 eller sådär. Så att jag kunde se vad han skulle göra.
Vad var det för typ av fotboll där nere som Ari spelade?
Vi spelade, det var ju väldigt teknisk fotboll. Det var mycket, vi körde mycket 1-2 tillslag. Men sen var det ju många som var bra på dribbla också. Vi var ett offensivt lag, det passade mig perfekt alltså. Mm. Och jag fick mycket boll och slog mycket inlägg och gjorde många mål. Jag ledde skytteligan faktiskt där nere efter 9 omgångar eller sånt där. Så jag började med 7 mål eller något sånt där. Så att starten var ju lysande. Men vi spelade 4-3-3 som vi gjorde i Hammarby kanske.
Vad står Aris för i grekisk fotboll? Jag menar Olympiakos, Panathinaikos, till de stora klubbarna. Aris, Thessaloniki, vad är deras status? Eller vad är deras status?
Ja, de stora lagen då, det var ju Panathinaikos, Olympiakos och AEK. Där är de ju fortfarande. Nu har jag åkt ner i division 3 med penningabrist var det väl. Och det gjorde Aris i år också. Så de är nere i 3 nu. Första gången de åkte ut också, tror jag. Så Aris tillhör de stora lagen i Grekland. Med Pauk och Iraklis också. Så att så är det ju. Men det är ändå Atenlagen var ju de största, så är det ju. Och det är de fortfarande.
Hur var relationen till Saloniki i Aten?
De kallade oss för bulgarerna där uppe, tror jag. Så att, det var väl inga konstigheter egentligen.
Nej. Hur bra var ni under den här tiden? Mellan 83 och 85 när du var där?
Ja, vi hade matchat allsvenskan, det tror jag. Vi hade kommit mellan 1 och 5, det tror jag. Vi hade riktigt bra lag alltså.
Mm. Vad slutade, vad kommer du ihåg placeringarna? Du gjorde 50 seriematcher, 9 mål om de här siffrorna stämmer.
Ja, jag måste ha gjort mer mål.
Du måste ha gjort det. Seriematcher, ja men då stryker vi det. Då är det fler mål än det. Men ändå, hur såg säsongen ut? Var låg ni någonstans?
Vi ledde ligan när vi vände. Mm. Jag låg 1, Arsenal låg 1-2, men vi halkade ner till en 4:e plats. För mitt i det här, det kommer jag aldrig glömma, de har något som kallas för klicka i Grekland. Det är de tongivande spelarna, det är klickan. Och har du inte bra förhållande till dem som tränare, då är du borta liksom. Och den här tränaren, han gjorde ingenting, vi ledde ju serien. Då säger de så här, Eriksson måste komma upp på rummet här. Och då var han killen som pratade engelska med. Så de sa, vi måste bli av med den här tränaren, säger de. Men vadå bli av med tränaren? Hur då menar ni? Ja, men vi förlorar på 3 matcher. Så. Ja, men vi leder ju serien. Varför ska vi göra det? Ja, men vi är trötta på honom. Liksom. Han är inget bra. Och så bara, men nu får ni sluta liksom. Så att jag tror, nu såg jag ingenting av det här på något sätt, men det är ju inget bra att få reda på att de bästa tänker inte göra sitt bästa.
Tror att det är vanligt? Är det vanligt det där?
Jag vet inte, men det var en sån konstig situation. Hade vi legat femma, sexa hade jag kunnat ta det. Men vi låg alltså etta, två när det här inträffade. Det är helt sjukt.
Jag har inte funderat. Var det någon tongivande spelare där som inte fick spela?
Nej, alla var ju med. Vi var ju en ton. Vi var ju de bästa som spelade där. Så jag vet inte. Konstigt.
Vilken status har du som fotbollsspelare i Aris Thessaloniki? Är du liksom, behöver inte betala på restaurangen, eller hur är statusen för fotbollsspelare
i stjärnorna? Då var det det. Nu är du så länge sedan. Så att, men det är klart att någon känner igen när man kommer och går.
Mm.
Då var jag ju ljusåren, nu är jag lite mer, det börjar jag bli nu också, men nu är jag lite mer mörkåren. Så då var man ju väldigt igenkänd när man var i stan.
Ja.
Men idag vet jag status, jag vet inte om det finns någon status idag.
Nej, men däremot då, så... Då behövde du inte ha med plånboken när du skulle ut och äta.
Nej, inte, ja, det beror på vilka restauranger du gick på. Så var det, men de som, nej men så var det ju.
På stamkrogarna, arriskrogarna, ja.
Så var det ju.
Ja.
Så att, det var ju trevligt.
Du återvände hem 1985. Varför då? Det var 83 till 85 och liksom...
Ja, men de jag fick min första son var född under den här tiden. Robin som han heter, och min dåvarande sambo, hon trivdes inte alls där nere. Så att det var en faktor, men sen den andra faktorn var att de betalade ju inte pengar. Jag tror på den tiden var det väl... Jag hade ju skrivit att man ville ha pengarna i D-mark eller dollar eller sånt där. Så att, och det var svårt för dem att få tag på dem. Men och jag hade ju advokater uppe och så vidare. Det är inget roligt att hålla på liksom med sånt. Och speciellt när det gick bra. Så att man ledsnade lite grann. Jag kände att jag tyckte det började bli tråkigt. Då. Och jag ville ju behålla min landslagsplats och spela fotboll. Och tycka det var kul. Inte hålla på och tjafsa om pengar. Men vi löste det i alla fall när vi satt på sista mötet, så att de betalade allting, så det var ju bra. Men det är inget kul liksom att hålla på med det. Det var två delar i det egentligen.
Hade du skaffat agent då?
Nej.
Nej.
Det var ingen som hade agent. Det var väl...
Börje Lantz hjälpte Strömberg, det vet jag. Ja.
Så var det ju.
Jag tänkte för att du var ändå på något sätt i din 27 år när du flyttade hem till Hammarby igen, att du kunde ha gått vidare till något annat lag. Du var landslagsman, du hade uppnått en hel del, och ja, i dagens läge så hade det varit kanske naturligare med en flytt till ett annat proffslag.
Ja, men som sagt, det var inte så lätt. Jag menar, jag spelade landslag i Sverige, men jag var ju inte tongivande på något sätt i det landslaget, så att det var inte så lätt att bli proffs på den tiden. Det var ju faktiskt så. Så att jag hade inga andra anbud överhuvudtaget. Det var, ja, Norrköping tror jag ringde under den tiden och frågade om jag skulle flytta hem. Men då var det inte aktuellt att flytta hem.
Nej.
Och sen så blir det så att jag pratade med Hammarby. För vi hade ju lägenheten kvar och så där i Stockholm. Så vi flyttade tillbaka.
Det var inte aktuellt med någon annan proffsklubb då?
Nej, inte alls.
Och det var svårare då, ska vi säga, Uffe, för att många av ligorna hade ju alltså ett utlänningsstopp. Italien till exempel, med flera länder, det hade bara två utlänningar.
Du fick bara ha två utlänningar på plan, men du fick ha tio eller många som helst. Men bara
det var
på
ingen
plan.
Idé att ha dem om inte de kunde spela naturligtvis.
Nej. Och sen så var vi var inte så eftertraktade vi svenska spelare heller, därför att vi gick ju inte till en EM-slutspel och VM-slutspel, och det är ju det handlar om.
Mm.
För att du ska kunna få ögonen på det. Så är det ju. Så att, ja.
Hur kändes det då? Vända hem till Hammarby igen. Du hade ju naturligtvis en fin säsong där 82. Men så drog du till Grekland. Tillbaka 85. Vad kom du tillbaka till för Bayern?
Ja, men det kändes bra att komma hem då. Efter allt strul som hade varit där nere. Så det kändes bara bra. Nej, men jag kom ju tillbaka till ett ganska hyfsat gäng.
Mm.
Tycker jag. Det hade inte, man märker det när man kom hem efter två år. Det hade inte hänt någonting på två år. Det var ju samma skämt fortfarande. Nej, men det är så. Det händer ju inte så mycket fast man bor utomlands. Man tror att det ska hända. Man missar en massa, men det gör man inte.
Men du behövde inte jobba på Metro då, eller?
Nej, då började jag jobba på Folksam.
Mm.
Faktiskt. Som försäkrings... Ja, jag satt och sålde försäkringar.
Kan du känna, vi ska återkomma lite till det sen, kan du känna att det är någonting som dagens fotbollsspelare missar, att de inte får in den här lilla foten, de här timmarna i arbetslivet med andra människor? Idag är det ju är det ju fotboll 100% som gäller.
Ja,
din personliga tanke kring det?
Ja, det är klart att de missar en stor del av de flestas liv. Att man måste jobba. Men deras jobb är att spela fotboll. Det är ett jävla roligt jobb, får jag säga.
Mm, ja.
Men det är klart att de missar en hel del och ser hur andra människor har det och hur andra människor är. Och vad det är för krav och direktiv att jobba för att vara anställd. Eller ha eget eller vad man nu har för någonting. Så är det ju. Här är det är ganska enkelt att vara fotbollsspelare.
Ja, det gäller ju så spelar.
Man kan ju inte ha ett bättre liv. Nej. Nu fick jag göra det under 2 år i Grekland. Det var ju fantastiskt trevligt. Ja. Bara ha fotboll att tänka på.
Men ni tränade ju mycket på den tiden också. Så kvantitetsmässigt var det inte så jättestor skillnad mot nu. Ni hade träningar varje dag.
I Hammarby tränade vi 4 gånger i veckan.
4 gånger i veckan plus match.
Ja. Men i Grekland tränade vi, vad var det? Måndagar var väl lite rehabträning. Tisdagar 2 pass. Onsdagar 1. Torsdagar 2. Fredag träning, lördag förmiddag träning. Och sen var det ju hotell oavsett om man bodde, om man spelade hemma eller, och så flög man iväg till Aten eller åkte till Janina eller Kavala eller vad det var för någonting.
Ja.
Så bodde man på hotell och så spelade man på söndag.
Det var ett behagligt liv, menar du?
Det var ett mycket behagligt liv. Det kan jag sakna.
85-89 alltså i Hammarby, och där blev, under den perioden så står det här 65 allsvenska matcher, 17 mål, kan det stämma?
Ja, det kanske stämmer.
Ja. Hur upplevde du den tiden liksom, på andra halvlek av din Hammarby-karriär?
Ja, men när jag kom, det gick ju bra första året, gick det ganska hyfsat tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt var vi hamnade i serien. Men jag tror det var ganska hyfsat ändå.
Ja, var det snömatchen mot Köln där? Var du med då?
Ja.
Ja, var väl 80? Kan måste ha varit
85,
va? Eller var det åt tidigare?
Nej, det var nog 85. Men det var ju ganska fantastiskt också. Det var, hade ju inte snöat. Det var ju när vi kom till Råsunda som det började snöa. Det var det. Vi satt på restaurangen där uppe.
Ja.
Och så började det vräka ner bara.
Har du till Solna minne?
Ja. Så är det.
Ja, men det var fantastiskt. Det var en minnesvärd match.
Ja, det var det.
Inte minst på grund av snön.
Vi vann med 2-0 eller 2-1. 2-1, 2-0.
Ja, det var något sånt här i alla fall. Ni gjorde en bra match.
Sen förlorade vi där nere med 3-0 eller 3-1. Ja.
Müngensdorfer, heter det inte det? Kan säga. Ja,
det var det. De var bättre hemma än borta, det kan jag.
Ja, vad hade du för känsla då och tanke? För du var ju fortfarande landslagsman när du kom hem och,
ja, det var.
Och så. Det var ju inte någon nedtrappning i karriären.
Nej, absolut inte. Nej, för fasen. Och jag hade stora diskussioner med Lennart Nyman då, för att jag sa det, ja, jag kommer hem och jag tar inte så mycket betalt, men däremot efter 2 år så ska jag gå fritt. Jag ska gå helt gratis, för jag vill ut igen.
Ja.
Och då är det ju större chans att man inte kostar pengar. Men då åkte jag på min knäskada där 86. Så att, det vart inte så mycket av med det här.
Nej, berätta, vad var det som hände?
Nej, men jag fick en sån här höjdhopparknä, eller en inflammation på patellarsenan som det heter. Som gjorde att jag kunde inte spela. Så jag opererade med en 4 gånger, tror jag, inne. Försökte skrapa bort inflammationen, så att säga.
Det var ingen smäll utan en inflammation. Ja, och var det på grund av att du var överansträngd då, eller?
Jag vet, det är som sagt, det är väl många basketspelare, volleybollspelare, och det kallas för höjdhopp, och höjdhoppare som får det, därför man belastar knät. Jag vet inte om det är därför att jag sprang där ute på högerkanten och det här var mitt stödjeben och jag satt i det full fart hela tiden. Om det är någon sån där grej som kanske gjorde att jag fick det.
Mm. Det var 86, sa du?
Ja, 86.
Ja. Sen kämpar du på då fram till 89.
Ja, fast jag har varit aldrig riktigt bra.
Nej. Hur kändes den här perioden? För att du är ändå i,
ja, jag
rent
var ju,
fysiskt, och förutom det i prime.
Bästa period, tycker jag själv.
Ja.
Men det var ju tungt att åka på och det vart ju inte bra. Och man gick in och försökte och så gick man gipsad i 2 månader, så kastade man gips och så tränade man upp sig och så fick man ont igen och så gick man in igen. Och gör man det 4 gånger liksom, det är tungt att komma tillbaka alltså. Faktiskt. Men jag kom tillbaka hyfsat i alla fall. Men jag hade ju ont. Jag kunde inte träna varje dag. Så därför gick jag till Enköping då.
Ja, 1990, ja. Mm. Hur lärde du någonting av den här perioden? Ja, men det brukar ju heta att det är när det är tungt och vi är där nere lite grann som liksom vi kan
Ja, man lärde sig att det är mycket, mycket hårdare träning än att vara skadad.
Oh.
Det kan jag säga.
Ja.
Det är otroligt mycket träning alltså.
Och tufft, jag menar, du, när du har blivit gips har du tränat upp det gång efter gång. Och det är ju liksom ingen, den här moroten att det är match på lördag eller söndag finns ju inte där.
Nej, men den, moroten var ju ändå att man skulle bli så fräsch att man skulle få spela de här matcherna igen. För att jag visste att jag hade mycket kvar i. Och jag var ju väldigt, väldigt lätttränad dessutom. Ja. Men ändå så var det så. Det var till bakslag på bakslag på bakslag. Och man tappar sugen efter ett tag.
Ja.
När det inte blir bra liksom.
När kände du att... Nej.
Nej, men det gjorde jag efter fjärde operationen. När jag hade tränat upp mig igen.
Mm. Då pratar vi 80...
Ja, vad var det? 88 kanske. Ja. 88-89 kommer jag inte ihåg. Men...
För du var ju, den här, du var ju med och spelade den här matchen där 87 på Råsunda. Det var ju efter knät då så att säga. När du gjorde de här två tunnlarna och nästan överlistade Valdi Sängling.
Det kanske var 87 efter det jag fick där.
Ja.
Så kanske det var.
Ja.
Jag kanske blandade ihop det här.
Ja.
Men det var tungt.
Och så tillbaks till Enköping. Ja, då hade du gett upp karriärsträvan. Då kände du innerst inne att jag kommer aldrig tillbaka till den form jag var innan. Eller hur?
Nej, jag spelade med Hammarby då också. Sista. Jag var ju inte med då sista, men på våren var jag med, tror jag. 89 va?
Mm.
Men sen så fick jag operera mig igen och då kände jag det ingen idé att hålla på så här. Alltså.
Nej.
Så då säger jag, skrev på för Enköping, då hade jag foten i gips nästan, tror jag.
vilka tränare hade du när du hade Julle och Bengt Persson innan Greklands äventyr? Vilka tränare hade
Grön
du?
Grön Bolling var väl där.
Bolling.
Lasse Wass var där.
Lasse Wass.
Hasse Backe kom ju så.
Hasse Backe hade du också, ja.
Mm.
Ja, ja.
Det var väl de, tror jag.
Och sen till Enköping då. 1990. Ja, men det var ju, då kände du kanske att ner.
Ja,
du,
ja, men då var det så.
Mm, ja, du skrev kontrakt med gips som du sa.
Ja, det var det.
Ja.
Men då de visste ju om hur det var liksom, så att jag sa jag kommer inte kunna träna varje dag. Det visste jag.
Nej,
och det gjorde jag. Men jag åkte dit och var med i varje fall runt omkring hela tiden.
Vem är Uffe Eriksson den bästa tränare du har haft eller den som betytt mest för dig?
Det är lite förknippat också med hur det går för laget. Det är ju Bengt Persson. Men han var väldigt, väldigt, väldigt bra.
På vilket sätt då?
Ja, men han var ju stenhård alltså. Och han fick ju oss att träna hårdare. Och vi tränade väldigt, väldigt hårt alltså, under hans tid. Sen är han ju en stor personlighet, är han.
På vilket sätt då?
Ja, du har respekt för honom. Och han säger roliga saker. Han är så inne i det här själv så att... Det är svårt att förklara. Man måste träffa honom, man måste prata med honom. Men han var en otrolig personlighet. Och älskade fotboll och älskade oss spelare. Men otroligt stora krav hade han på oss.
Kan man vända på det? Inte den sämsta tränaren, men den märkligaste tränaren du haft då? Du kanske hade någon i Grekland eller någon rolig historia sådär.
Jag vet inte om det var... Bengt Persson gjorde ju med USA många roliga saker. Han och Roffe Zetterlund var väl inte de bästa polarna, tror jag.
Nej.
På sidan av bänken. Så det var ju mycket konflikter däremellan.
Berätta för oss.
Jag tror att de var arga på det. Jag tror att Roffe Zetterlund kallade honom: du kan ju inte det här, du är ju för fan en gammal handbollsspelare. Så Roffe, han var ju galen, Bengt. Så det här tjatar de hela tiden. Han kallar mig för handbollsspelare. Det tog honom hårt liksom.
Ja, det kallar han vad spelare. Vem är den bästa spelare du spelat med?
Ja, det finns ju många naturligtvis. I Hammarby så är det ju Kenta, var ju fantastisk passningsspelare. Men Putte Ramberg, vi förstod varandra fantastiskt bra när vi spelade. Vi tittade på varandra och vi visste precis vad vi hade varandra. Och det är inte så många man kan göra det med. Men det var en riktigt bra lirare alltså. Sen har du ju Torbjörn Nilsson, var ju fantastiskt bra. Jätteduktig. Det får man säga.
Under hans glansdagar, ja.
Han är otroligt duktig alltså.
Ja. Vem är den bästa spelare du mött?
Ja, vi mötte ju hela brasilianska laget på Ullevi. Det var 25-årsjubileum, tror jag. Från 58, va? De hade ju ganska bra spelare med Sokrates och... Vi spelade 3-3 mot dem.
Ja, just det, jag kommer ihåg det.
Det var en rolig match. Sen så spelade vi mot tyskarna, de var ju ganska bra också. De hade Rummenigge och grabbarna.
Mm.
Vi trodde vi skulle åka ner och hade chans på att spela oavgjort eller vinna mot dem där i Tyskland. Men fan, vi rörde inte bollen på 90 minuter alltså. De var så grymt bra.
Och tuffa, starka.
Ja, tuffa, starka.
Ja.
Så fort du får bollen så blir du av med den liksom.
Ja.
Jobbigt att möta sådana.
Sen var du då i Enköping 90-91. Mm. Det är det sista som står noterat. Hur gick tankegångarna när du bestämde dig för att sluta med fotbollen? Hur mycket hade du förberett en karriär efter det att strålkastarljuset släcks?
Men vi jobbade ju, vet du, hela tiden, ja, under den här tiden. Så att jag jobbade ju på Folksam där som sålde försäkringar och grejer. Och sen så gick jag över till kontorshallen och var säljare där. Så jag jobbade som säljare i 25-30 år.
Och det är ju det vi pratade om tidigare, ja, att liksom, där har du kanske fördelen med att du hade en fot i arbetslivet, till skillnad från många kanske idag.
Så är det ju.
Ja.
Så att, men det är jag bra med.
Ja.
Men nu gör jag inte det längre, nu jobbar jag för...
Ja, vad gör du idag nu, Bo?
Nu, jag köpte in mig i en mur- och putsfirma,
ja,
en kompis med mig som hade det.
Ja.
Han tjatade på mig och sa, nej, jag kan ingenting om den här branschen alls. Men han ville att jag skulle sitta på kontoret och reda ut allting. Och det gör jag då. Så jag köpte in mig där, så att vi är tre delägare.
Sitter i Bromma. Ja, och det går bra.
Ja, det går hyfsat. Ja. Har man eget så kan man säga att det går bra, men det går upp och ner hela tiden. Det är ju så. Det svänger väldigt i den här branschen.
Familj? Hur har det varit att vara fotbollsstjärna och ha familj för din del?
Ja, men jag fick ju Robin nere i Grekland där. Och det var ju fantastiskt. Fick ju träffa honom väldigt, väldigt mycket under de första två åren. Så det var bra. Sen så flyttade vi hem och jag hade bra kontakt med honom också då. Men då skiljde jag mig från Lisa då. Och sen så kort därefter så träffade jag min nuvarande fru, som jag har två barn med.
Mm.
Jocke och Joel. Och det funkar jättebra.
Mm.
Men jag spelade ju fotboll också under den tiden. Så att Annika har fått vara hemma ganska mycket också. Det är ju så. Men sen så har jag faktiskt tränat om de yngsta.
Ja.
Jag har tränat ute i Hässelby där jag
Hässelby SK.
Bor.
Mm. Ja.
Så att jag har tränat dem under ett antal år. Och det har varit väldigt roligt faktiskt.
Hur har deras fotbollskarriär gått?
Jag har tre söner, ingen spelar fotboll.
Nej.
Alla gillar musik.
Jaha.
Men det är väl trevligt det.
Ja, gillar du musik då?
Ja, jag gillar musik.
Ja, gillar du för musik då? Spelar du själv?
Jag är allätare, men de spelar ju gitarr allihopa och håller på med musik. Så att de är ganska duktiga, tycker jag.
Ja.
Så är det. Så generna var inte så starka.
Skomakans barn eller
ja, så är det. Nej, men de har fått själva bestämma vad de ska göra.
Tack snälla för att du tog dig tid, Uffe.
Tack själv.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, niklashongen.nu, hemsidan, Facebook-sidan Holmgren möter, eller Instagram, holmgren.niklas. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.